Gött att se er. För er som inte känner igen mig så heter jag Marcus Fröding och är en av pastorerna här i församlingen. Och nu kommer predikan. Och jag tänker, Josef, du bad ju för kollekten redan innan vi samlat in den. Det tänker jag egentligen är en vettig grej på något sätt. Kanske man får med sig. Vi behöver inte be för det, men vi kan be för predikan, tänker jag. Herre, vi lägger den i dina händer nu och vi ber att du kommer med din ande och undervisar våra hjärtan, påminner våra hjärtan om vem du är och vad du har gjort för oss och vad du vill tala till oss, Herre. Så vi ber om öppnade sinnen, öppnade öron, öppna hjärtan, Herre. Öppna ögon för dig. Tack att du känner var och en här inne. Du vet precis på så personligt sätt vad vi är någonstans just nu, vad vi har för säsong i livet och vad vi också behöver höra och få fatt på i den här tiden. Så kom och ta den plats ibland oss, vi ber om det här. Ditt namn till ära. Amen. Vi kom hem igår kväll från ett dygn med vår alfakurs. För er som inte vet vad alfakurs är, så är det en grundkurs i kristen tro, ett internationellt koncept som använts i många, många år. Där många miljoner människor har gått och fått sina liv förvandlade också. Mött Jesus. Och det är sånt stort privilegium att vara med där. Men det gör att jag är också lite degig i huvudet. Vi får se hur det går. Men jag ska återkomma lite till alfadygnet i alla fall. Någonting måste man få berätta därifrån. Jag har fått en väldigt... Oj, bara en sån sak. Jag har fått en väldigt spännande rubrik. Vet inte om ni har sett den. Vi har ett tema under hösten här som är blicken på Jesus. Lätt att komma ihåg. Vi har det på väggen. Och så har vi några liksom kortare serier. Och den här serien vi är inne i nu kallar vi för mörkerseende. Och min rubrik blev mörkerseende i ett normlöst samhälle. Det är en spännande rubrik, tänker jag. Och nu är det några av er som tänker så här, vad kommer nu? Och så är det några som tänker så här, äntligen säger någon det som behöver sägas. Men vi ska komma tillbaka till det där med mörkerseende, den delen av det. På vilket sätt behöver vi mörkerseende här? Men jag tänker jag behöver säga någonting om det här med normlöshet först. Och det fina när man får liksom en rubrik i knät så här, det är ju att man får försöka också tolka det lite själv. Men kan vi tala om ett normlöst samhälle? Det är en fråga vi kan starta i. Ja, vad är normer? Ett vanligt sätt att beskriva normer är att det är liksom samhällets oskrivna regler. Eller oskrivna lagar. Som ibland då påverkar och har bäring på våra, liksom, på våra skrivna lagar. Det här till exempel att vi... Att ha ihjäl varandra, det är ju liksom en enorm att så beter vi oss inte mot varandra, givetvis. Men det är ju också någonting som när det sker har liksom bäring på lagstiftningen, det vill säga att det dessutom är brottsligt och straffbart. Någon fångar betydelsen så här, normer är enkelt uttryckt där vi tycker är okej och inte okej. Och att det förändras i såväl tid som rum. Och så lägger han till, I ett land kan skiftande normsystem finnas parallellt i samhällets olika grupper. Och det tänker jag ju en sak vi kan konstatera när vi ser ut över vårt land idag. Vi har flera skiftande normsystem parallellt. Olika idéer vad som är okej och inte okej. Vi lever i ett mångfaldigt och värdepluralistiskt samhälle skulle man kunna säga. Idag så talas det ofta om normkritik. Det har gjort det ett antal år ju. Och det kan man ju sammanfatta med att det handlar om att upptäcka och liksom avslöja strukturer och liksom, vad ska man säga, vedertagna normer som kan bära förtryckande mönster. Det vill säga saker som vi liksom vant oss vid att göra och så här är det bara. Men så finns det också någonting i det här som faktiskt bär någon form av förtryck. Och det är ju liksom ett viktigt arbete får man tänka i alla sammanhang. Och man brukar ju också säga att om man inte tycker att normkritik är så viktigt så beror det troligen på att man är normen. Då ser man liksom inte behovet av det. Så om det är någon som undrar så här, normkritik, vad ska det vara bra för? Ja, men då kanske du är normen då. Och det kan ju förstås handla om företagskulturer, ledarskapsstrukturer, det kan handla om församlingsmiljöer och så också. Men när vi hör det här uttrycket normlöshet, jag vet inte vad du tänker på, men jag tänker att det för många av oss kanske ringar in en känsla av att det liksom knappt finns några normer längre i vårt samhälle. Det är liksom normlöst, det finns inga normer. Men som kanske främst egentligen då handlar om att vi lever i ett samhälle med många olika parallella system och där när normer förändras på ett sådant sätt att det ibland känns svårt att känna igen sig. Och det kan vara liksom åt alla möjliga håll. Normlöshet liksom fångar en känsla av att leva i ett samhälle där normer förändras på ett sådant sätt att det ibland kan kännas svårt att känna igen sig. Och här så verkar det finnas en slags paradox i samhället idag. En skribent uttrycker det så här. Få företeelser, och det här var inte en kristen skribent då. Få företeelser är så bespottade och missförstådda i samtiden som just normer. I den gängse debatten framstår normer som något slags obegripliga påbud som ålagts oss från ovan. Av en tvingande makt gentemot vilken den enskilde står handfallen. De som förmår bryta mot dessa normer framställs som hjältar, föregångsmän och kvinnor som vidgar världen för oss övriga inskränkta stackare. Slutcitat. Alltså en slags underliggande idé om att normer per definition på något sätt är begränsande och förtryckande. Och liksom till för att brytas. Och äntligen har vi liksom kommit på det, att så är det. Och paradoxen är ju att man liksom låter normlösheten i sig bli en ny norm. Som säger, ingen ska få berätta för mig vad jag ska göra. Eller liksom hur jag ska leva mitt liv eller sådär, eller inte göra. Det vill säga, människans rätt att alltid hävda sig själv, även om det är på bekostnad av andra, blir en ny norm. Och ett exempel av, det blir lite abstrakt det här, men jag sveper lite över det här. Ett exempel då, bara för att visa hur det kan bli problematiskt. Vi skulle ju kunna säga att det finns en biblioteksnorm. Vi tar en norm. Alltså, hur beter man sig i ett bibliotek? Är det någon som har ett förslag? Man är tyst. Och varför är man tyst? För att folk läser, ska kunna koncentrera sig. Alltså, det står ju i Bibeln om den här biblioteksnormen. Nej, men det är ju faktiskt sådär att det är inga konstigheter. Man behöver inte liksom läsa där för att förstå det. På ett sätt är det förstås något som har nedärvts genom generationerna. Men det är också något som säger sig själv ganska snabbt. Att på biblioteken, när man går in där, då blir man tyst och så respekterar varandra och sådär. Men på senare år och senare tid så har det blivit vanligare i alla fall med incidenter. Olika liksom situationer som uppstått på vissa bibliotek. Där personer har kommit in och brutit mot den här normen genom att vara högljudda. Och ibland liksom gett sig på andra. Jag pratade med en vän som är bibliotekarie i andra änden av Skåne som sa att det är ett ganska stort problem. Som bibliotekarie att man rätt så ofta får liksom handskas med människor, kanske grupper som kommer in och bara liksom, det blir bara rörigt och svårt och ibland våldsamt. Och det har skrivits en del i tidningar och andra ställen om det här förstås. Och vid något tillfälle då så var det flera personer högt upp i bibliotekshierarkin, om det nu finns någon bibliotekshierarki i Sverige, bland annat Stockholms stadsbibliotekarie, som liksom istället då för att backa upp sin bibliotekspersonal underströk att alla ska vara välkomna på biblioteket. Alla ska vara det, oavsett hur man är. Och liksom istället då raljerade över den här, så att säga, biblioteksnormen, det vedertagna. Det vill säga att det ska vara lugnt och tyst och ordningsamt och sådär. Och lite oväntat tror jag ganska många kände. Men kanske någon slags ängslighet då över att annars verka bakåtsträvande. Om inte de som företrädare liksom visade att vi är med här i tiden. Så ville de på något sätt klargöra att alla måste vara välkomna även om de inte passar in i normen. Men underförstått då så formulerar de ju en ny norm. Som sa, det är en norm som säger, eller är också liksom, jag hittade faktiskt en formulering här. En som skrev det här. Det är en norm som säger att den som vill skrika och gapa har rätt att breda ut sig på alla andras bekostnad. Det är en norm som säger att tidigare generationers förvärvade erfarenhet, i det här fallet att det finns en poäng med lugn och ro i biblioteket, väger lätt gentemot enskildas självhävdelsebehov. När vi bryter mot en norm så skapar vi nya normer. Nog om det med biblioteket, men jag kände att jag behövde slänga in ett exempel här för att det inte ska bli för abstrakt. Men jag tänker att den här erfarenheten av normlöshet, som kanske varierar lite grann mellan generationer men också mellan sammanhang, så som en slags ny och paradoxalt nog ibland då förtryckande norm, är kanske inte så märklig om vi tänker att i ljuset av att de viktigaste normerande institutionerna, för att använda ett fint uttryck, historiskt har varit familjen och kyrkan. Kyrkan har ju varit en av de absolut viktigaste normerande institutionerna i samhället i massa tider. Åtminstone i de västerländska samhällena. Så vi lever helt enkelt i en exakt pågående erfarenhet av att så där är det ju inte längre. Jag tänker ett lite sådär charmigt exempel som jag stötte på nu. Jag vet inte om någon som läste om Janne Josefssons, eller intervjun med Janne Josefsson i Dagen här för några, den kristna tidningen Dagen. Han är ju uppvuxen på Åstol. Om det är någon som inte varit där så ser det helt obegripligt ut. Den här ön som liksom bara består av hus. Visst är det så i princip, Ola? Det är liksom, man står på dyren där och tittar ner. Det ser liksom ut som någon slags låtsas. Det är liksom en liten full av hus. Och där många har varit pingstvänner. Och han har bott där under många år. Och fick ju höra för några decennier sedan att pingstvännerna ofta liksom bannade honom för att han hängde tvätt på söndagar. De var på honom för det där, att det kan du inte göra. Och han beskriver egentligen på ett ganska varmt sätt sin relation till pingstvännerna. För det var varma människor, men de var också liksom på honom. De kom med liksom den här hänga tvätt-normen. Som ju liksom är det är rimligt att den måste vi liksom förhålla oss till. Nu ska vi se vart jag var någonstans. Men om man kan fundera förstås på om det ska vara så. Är idealet en återgång till en tid där kyrkans normer läggs på övriga samhället? Jag ska återkomma till det där lite. Men här tänker jag förstås att det finns massor att säga om olika områden där normer utifrån det vi betraktar som klassiska kristna värderingar har förändrats under åren. Inte minst kring frågor om identitet, familj, sexualitet med mera. Och i ett samhälle där liksom normlösheten blivit normerande, så tänker jag att det är ett viktigt arbete att också liksom bedriva normkritik av nya normer. Är ni med? Det är liksom rimligt att leva så och liksom få syn på vad normlösheten som norm, på vilket sätt den liksom gör det trängre, paradoxalt nog då. Men jag kommer inte gå in så mycket djupare på det där, utan jag kommer fokusera på, vill ägna mig mer åt det här mörkerseendet och behovet av det mitt i det här. Det vill säga känslan inför en del av det här är att man kan känna oro eller förvirring eller frustration. Vart är det här på väg? Och en massa andra saker när samhället snabbt förändras. Och man kan fundera över, så vad blir det vårt uppdrag egentligen över det här? Är det liksom, häng inte tvätt på söndagar. Eller liksom, hur ska vi liksom ringa in det där? Och det finns ju förstås, det var ju ett charmigt exempel. Det finns förstås många olika saker där vi kan fundera. Och vi behöver hjälp att orientera oss i det här. Där tror jag vi har grunden till den här rubriken. Så vem ger oss mörkerseende? Det är en retorisk fråga i kyrkan, tänker jag. Återigen, blicken på Jesus. Vad ser vi då? Eller med andra ord, den naturliga frågan för oss hela tiden. Hur tar sig Gud an normlösheten? Hur tar sig Gud an mänsklighetens normlöshet? Det är liksom den självklara frågan, men det är inte säkert att vi liksom ställer den, tänker jag. Som någon sa i en av filmerna vi tittar på i samband med den här alfakursen för några veckor sedan. Är det så att Gud sitter uppe i himlen, biter på naglarna, chockad över vart allt är på väg. Jag kan inte fatta att ni syndar så mycket, att normlösheten breder ut sig som den gör. Det här är bara för mycket. Jag hade aldrig kunnat förutse det här. Är det Guds respons på normlösheten i samhället? Nej, Gud är inte chockad. Gud är inte i chock över utvecklingen i samhället. Synden är en sjukdom. Och han vet precis på vilket sätt den har förgiftat människan. Våra relationer, våra prioriteringar, vår syn på Gud, vår syn på synd, på oss själva och inte minst vår syn på dem som inte tycker som oss. Synden är en sjukdom och Gud vet mer om den än vi. Så Gud sitter inte och är besviken. Rent krasst, han förväntar sig inte annat. Hur kunde det gå så här? Han hade full koll på det. Så vad är det vi ser i evangelierna? Hur tar sig Gud an oss människor som ju liksom bär den här normlösheten eller vad står för den så att säga? Jo, men det vi ser gång på gång, det är hur Gud ständigt visar sin kärlek för fel personer. Att han ständigt liksom älskar fel personer. Gud tar sig an mänskligheten med nåd och nåden är liksom skandalös. Eller som någon beskrev, den är vulgär. Nåden är vulgär. Det är en vulgär nåd vi kommer i kontakt med i evangelierna. Den ges ständigt till fel person. De som vi liksom ser som ovärdiga, oförtjänta, långt borta från Gud, hopplösa fall. Som helt enkelt inte har koll på sin skit. Det är de som Gud ger sin nåd. Ständigt. Tullindrivaren. En sån otrolig liksom svikare. Den prostituerade. Kvinnan vid brunnen som hade liksom någon så konstig religiös tro och en promiskuös livsstil. Den omdömeslöse förlorade sonen. Den romerske officeren. Fel personer. Så det som är chockerande, det är inte människans vilsenhet och normlöshet och omdömeslöshet. Utan det som chockerade, det är Guds nåd. Gud verkar ha ett särskilt hjärta för de som i världens ögon är liksom fattiga. Som för liksom saknar det där vi tänker att de borde ha och fatta. Och när du och jag också förstår att vi tillhör de fattiga. Att du och jag också är liksom sjuka och bär liksom konsekvenser av synden. Att vi är fulla av brister. Att vi, när vi liksom emellanåt upptäcker att vi är den här hemmavarande sonen i liknelsen om de förlorade sönerna kan vi säga. Som liksom grymtar över Guds opassande eller faderns Guds opassande glädje och generositet över sin liksom förtappade son, sin bror eller hans bror. Då kommer vi också upptäcka att Gud har ett särskilt hjärta också för oss. Att Guds nåd också är chockerande goda nyheter in i ditt och mitt liv. Och om Gud tar sig an oss så, men vad innebär det för oss då i den här tiden? Har vi högre moral än Gud? Hur skulle det kunna vara på något annat sätt än att det också är vår kallelse in i den här världen? Den chockerande nåden. Och här har vi vårt mörkerseende. Grunden är att upptäcka hur han har tagit sig an oss. Där får vi vårt mörkerseende också i den här världen. Ingen har sagt att det ska vara lätt att se det vi ser. Men där har vi vårt mörkerseende. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. I andra Korinthierbrevet kapitel 5 så talar Paulus om att vi står i försoningens tjänst. Vi står i försoningens tjänst. Och när han definierar det uppdraget för oss så påminner han oss om vem Gud är och hur Gud tar sig an oss. Han säger, ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. För all normlöshet kanske vi kan lägga till. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Paulus definierar uppdraget med orden om att med evangeliet i ryggen inte hålla människors överträdelser emot dem. Vad innebär egentligen det här? Jackie Pullinger, en brittisk missionär som ägnat hela sitt liv egentligen åt utsatta och utstötta i Hongkong. Hon fångar den här hållningen, tänker jag, med orden att vi som kristna är kallade att ha hårda fötter och mjuka hjärtan. En del av er känner igen det. Vi behöver ha hårda fötter och mjuka hjärtan. Det vill säga, vi behöver vara dem, eller vi ska få kännetecknas av att vara dem som går till de som ingen vill gå till, som folk håller sig undan. Och att ta emot och älska dem som i alla andras ögon är icke-älskvärda. Inte för att de först har fått ordning på sina liv, är ni med? Gud håller inte emot dem. Han håller inte emot oss. Motsatsen, ja, men det är att vi får mjuka fötter och hårda hjärtan. Det vill säga att vi blir som känsliga för allt. Och jag tänker att det är skillnad på liksom att beröras av det vi ser, beröras av normlöshet. Och att ta avstånd, inte vilja ha med att göra, oja sig och förfäras över utvecklingen. Då får vi mjuka fötter. Och risken är att vi också får hårda hjärtan. Att vi bara ser kritiskt dömande. Och egentligen inte lyfter ett finger. Ledarskribenten Fredrik Venell skrev i en artikel i Dagen tidigare i år. Kyrkans första och viktigaste kamp kommer aldrig att vara att bevara den västerländska civilisationens fortlevnad eller att upprätthålla en nations goda moral. Det är alltid att förkunna evangeliets kraft till förändring av liv, värderingar och ibland även i förlängningen hela civilisationer. Där har vi ordningen. Jag tycker att han fångade väl. Vi har varit tyvärr på alfadygn. 15 personer, lite drygt, var vi nog kanske till och med. Men jag tänker att det är liksom inget som slår att få se människor vidröras av Guds förvandlande kärlek eller liksom få följa människor en bit på vägen på den där resan. Och liksom få tillfällen upplevs så dyrbara, tänker jag, som när man sitter och får lyssna på en människa som delar sin berättelse om att närma sig tro och Gud och församling och hur det där liksom kanske har startat också. Och jag tänker att några saker blir tydliga gång på gång för mig. Det ena är, och det kanske alltid varit så här, men det känns som att det är liksom speciellt i vår tid, att människor liksom, de möter liksom Gud hemma. Eller var de, alltså, en bra tag innan de kommer i kontakt med någon församling. Det kanske är så att de följer någon på något socialt medium. Liksom. Socialt medium, ja, ni fattar, sociala medier. Inget medium, det var inte det jag tänkte. Men på något sätt att man bara drabbas av evangeliet, de goda nyheterna, mitt i sin liksom kaotiska vardag. Och att man sen förstår att jag behöver söka upp en församling. Jag behöver gemenskap, jag behöver mer av det här. Och i de fallen så är det också väldigt tydligt liksom att det är liksom aldrig någon som behöver berätta för dem så här, vad som är fel. Hur dåligt det är, hur dåligt det går, hur dåligt de mår. Det vet människor själva. Man vet vad som liksom inte är. Man vet vad som, liksom, som gröper ur ens liv, vad som inte blir bra. Och mitt i det där omfamnar Gud människor. Och de andra fallen, det är när människor faktiskt kommer i kontakt med församling, med kristna människor, där man liksom sett att här, det är något som pågår här i den här gemenskapen eller hos de här människorna. Det finns något slags, det finns ett genuint intresse, det finns en genuin omsorg, det är någonting här. Det är lite skrämmande, men det är också lockande. Och så börjar man göra den här resan mot att öppna sig. Jag tänker bilden av en knopp som liksom på något sätt helt plötsligt upptäcker solen. Det är liksom inget tvång i det där öppnandet, eller hur, utan det är liksom det ens mest naturliga liksom, så att säga, respons på solen som en blomma. Att sakta öppna sig, även om det kan göra ont när kroppar brister, som en poet har sagt. Evangeliet, de goda nyheterna om att Gud liksom kraschar in i människors liv precis där de är. Och att vi som församling verkar ha ganska lite att göra med det där och berätta hur illa ställt det är med ditt liv. Är ni med? Jag skulle vilja, för det här tänker jag också ringer in förstås en kallelse för oss. Att tänka liksom att få leva liv som lockar och som väcker nyfikenhet. Och som får liksom vara del av den här solen som får se på något sätt människor öppna sina liv. Liksom bli mer där de är. Det tänker jag vi har vår kallelse. Att få leva de där liven. Och att det liksom i mötet med oss få komma i kontakt med det goda livet på något sätt. Med ett liv som är både generöst men som också har integritet. Som också har de goda gränserna. Och det finns en text som jag återkommer till ibland som liksom jag tycker är ett så här vibrerande porträtt av just den här kombon mellan ett överflödande generöst liv och ett liv i integritet. Och det är en jättegammal text. Några av er har kanske hört den. Den är, brukar kallas för Diogenetos brev. Och är en anonym text, skrift, skriven troligen andra halvan av 100-talet. Och den text är en man, eller kvinna då, troligen man på den tiden, som inte verkar vara kristen, men som liksom är i kontakt med kristna och ser liksom hur det där livet ter sig. Skriver till en annan högt uppsatt, ärade, det är väl Diogenetos som är mottagare. Och försöker övertyga dem om att kristna är rätt vettiga ändå. Och jag tänker jag läser en del av den här texten här. Som på något sätt en vision för det livet vi skulle kunna få liksom leva och gestalta mitt i allt. Kristna, de skiljer sig nämligen inte till land eller språk eller seder från andra människor. De bor inte i egna städer, de talar inte något särskilt språk och lever inte något besynnerligt liv. Deras lära har inte upptäckts genom beskäftiga människors tankar och funderingar. Inte heller företräder de någon mänsklig åsikt så som vissa gör. De bor i både grekiska och utländska städer. Det var och en fått sin lott och följer landets seder vad gäller kläder och mat och i övrigt i livet. Men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt ovanlig hållning i sitt levnadssätt. De bor i sina egna hemländer, men som gäster. De deltar i allt som medborgare, men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land är ett hemland för dem, och varje hemland ett främmande land. De gifter sig, likt alla andra, och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. De delar allt vid bordet, men inte i sängen. De bor i köttet, men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men är medborgare i himlen. De lyder de lagar som stiftats och överträffar lagarna i sina liv. De älskar alla och blir förföljda av alla. De är oförstådda och blir fördömda. De blir dödade, men får nytt liv. De är fattiga, men gör många rika. De saknar allt, men har allt i överflöd. De blir vanärade men förhärligas mitt i vanäran. De blir förtalade men får upprättelse. De blir smädade och välsignar, skymfade och visar respekt. När de gör det goda blir de straffade som onda. Och när de blir straffade gläds de som om de fick nytt liv. De bekämpas som främlingar av judarna och blir förföljda av grekerna. och de som hatar dem kan inte förklara orsaken till fientligheten. Kort sagt, vad själen är i kroppen, det är de kristna i världen. Så skrev någon till Diognetos, ungefär 150 år efter Kristus. Mörkerseende i ett normlöst samhälle. Jag tänker att om vi ständigt matar oss med Guds evangelium, Guds goda nyheter för oss, och lever ut det evangeliet, ja, men då går vi liksom aldrig vilse. Amen.